Hejsan! Den här veckan ska vi titta på den grekiska kulturen som varade i nästan 1000 år. Och det är en... Där föds, kan man säga, det vårt moderna vetenskapsbegrepp, så som vi tänker oss matematik och andra aktiviteter ska gå till. Det har väl blivit mångt och mycket ett ideal. Man började fråga allt mer varför istället för hur, som man kanske mer och mer praktiskt och inriktade kulturerna vi har tittat på innan, som Babylon och Egypten. Här började man ställa andra frågor. Man ska då tänka att om vi går då 600 år före Kristus, det var en järnåldern hade kommit några århundraden innan. Handel blomstrade, ett visst välstånd bland de fria människorna. Sen hade man ju slavar, men var man inte slav så fanns det utrymme för att sitta och filosofera. Och religionen har väl tappat sitt grepp, och det var inte... Människor var nog friare än tidigare att kunna få tänka i egna banor. Världen kan begripas av människan. Det var så tänkte man nog. Jag har en tidsaxel här också, ja, just då bara på den grekiska kulturen här, och jag har den går då från minus 600 till 300-400 där, och jag har listat kända matematiker och deras verk och tankar. Och den första vetenskapsmannen då är ju Thales, som inte finns några skrifter bevarade, och han levde cirka minus 600 då. Och jag har läst att han besökte både Babylon och Egypten, så att han måste vara lite bekant med deras räknekonst. Sen kom Pythagoras och hans lärjungar. De hade ett speciellt syn på talet, aritmos, och det är där vi har fått vår aritmetik, och det har präglat nog mycket av den grekiska synen på tal och sånt. Vi kommer till det. Två andra figurer där är Zenon och Eudoxus, som Zenon, han ställde upp olika paradoxer, och Eudoxus kom också med en del intressanta grejer. Man kan säga att de två är lite förgångare till det som vi kallar analys med infinitesimal och sånt, som kom på 1600-1700-talet i Europa. Euklides förstås, med alla sina alla volymerna elementa han samlade, den tidens matematik. Som kanske den allra största, ett universalgeni, är ju Arkimedes, som levde i Syrakusa på Sicilien. Så ni förstår att det var ju ett jätterike det här, som vi, när vi säger Grekland, så sträckte det sig ju från nuvarande Italien och en bit bort in i Turkiet och Egypten. Han hade mycket bra värde på pi till exempel. Han var... och han beräknade kroppars volym och sånt. Apollonius skrev om kägelsnitt, kommer lite till det längre fram. Sen var det väl en liten lucka där under några århundraden. Romarna tar ju över sen allt mer successivt i den här delen av världen. Men det finns några starka greker på slutet där också, om Ptolemaios, som skrev ett verk, Almagest, om astronomi. Astronomi var ju en av drivkraft var bakom att studera matematik. Och en mycket intressant figur tycker jag är den här Diophantus med sina volymer som heter just Aritmetika. Han var en gränsöverskridare, eller han stod med ett ben i en lite mer praktisk kultur också. Och sen finns Pappus som också kommenterade i sin samling där synagog om geometri. Han kommenterade de klassiska verken. Och en kvinna från den här tiden är känd. Hon levde på de allra sista tiden där. Sista åren av storhetstiden. Hypatia. Som kommenterade i de gamla verken. Hon blev faktiskt mördad. Sen har jag i vänsterkolumnen listat några andra kända personer där som inte är direkt matematiker, men ni har säkert hört talas om dem. Demokritos med atomläran. Atom betyder odelbar. De två kända filosoferna, Sokrates och Platon. Aristoteles som är mycket logikens fader med och pratade om det här med hur en teori ska vara uppbyggd med axiom, grundsatser och sen så satser och bevis. Som vi är så vana vid idag. Ja. Ja. Så de övriga sidorna, då vänder vi blad till sidan 2. Och det som jag gör några nedslag här i några av de här personerna och deras matematik. Och då börjar vi med Pythagoras och hans lärjungar. Och där föds ett synsätt på matematik i två grenar kan man säga. Det som kallas för logistik som var köpmännens matematik. Och aritmetiken då som var för matematikerna. Och där finns bara hela tal, 2/3 och sånt är en styggelse. Man hade tänkte sig en enhet som man utgick från och den var alltså odelbar och då kan man inte komma in med bråktal där och dela enheten. Det är förbjudet. Så de hade vissa filosofiska låsningar får man ju säga. Ja, det tycker jag man kan säga. Jag tycker också man kan se ett drag här lite av uppdelning i fin matematik och det som köpen. Det är för mig lite snobbism. Och det där finns ju kvar tror jag lite fortfarande. Man delar upp i tillämpad matematik och ren matematik och sånt där. Pythagoreanerna, de var talmystiker, de älskade och allt är tal tyckte de och allt är uppbyggt av tal så det skulle man studera. De hittade massa egenskaper av tal, till exempel perfekta tal. Det är sådana som när man summerar delarna till talet, utom talet självt, så ska man få talet. Så det minsta perfekta talet är 6. Vi har ju delarna 3 och 2 och 1. Och summerar vi dem så får vi just 6. 28 är nästa. 496. 8128. Det är det fjärde. Och upp till dags dato lär cirka 30 vara kända. Ingen har hittat något udda perfekt tal. Vad jag vet. utesluter inte att det finns något. Talteori är ju ett sånt område som det är lätt, mycket svåra problem, men de är lätta att formulera och alla kan förstå vad det går ut på, men de är mycket svårlösta. Mitten sidan 2 kommer vi till ett långt svårt ord som som är svårt att stava till, men inkommensurabiliteten. Biliteten, jo, jag stavade rätt. Och det är någonting som ni ska ha med er från den här kursen. Det kommer i någon form på tenta, det kan jag nästan lova. Och det är det här med att, för det är att allting skulle ha ett gemensamt mått, men det har det inte alltid. Och om ni tittar på de där tre sträckorna där jag har dragit, så en lite längre och sen en liten mindre och sen en liten. Och den där lilla, den är då faktiskt en gemensam måttstock till de två sträckorna ovan. För jag kan passa in två sådana på den mittensträckan och tre på den översta. Så man kan säga då att proportionerna mellan de där två längre, det är 3:2 man har en enhet. Vad är det då för, om vi går till nästa figur, så ser ni en triangel. Och jag har tagit en enhetskvadrat här med sidan 1 och delat den mitt i tur, så får jag ju en diagonal. Vi har ju beteckningen roten 2 för den där sträckan, säger vi då. Och vad finns det för gemensamt mått för de två sträckorna, diagonalen och sidan? Ja, jag tar en liten måttstock där som jag kallar för 1 genom Q. Och jag faktiskt i mitt exempel här har satt Q till 5. Så jag delar in sidan i 5 lika stora delar. Så tar jag det som måttstock och passar in på diagonalen. Och det ser ju ut som det skulle passa. Något sådana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men, tar man en framförstoringsglaset och tittar där uppe på toppen, så ska man se att det kommer fela lite grann. För roten ur 2 är inte lika med 7 femtedelar. Men då får vi väl försöka ta en liten annan måttstock då, en kanske lite mindre måttstock. 1 genom Q kan vi kalla den för, och får det vara något litet. Men, och det var pythagoreaderna som upptäckte detta, att det finns ingen sån måttstock. Och här kommer under triangeln kommer beviset för detta, och det första källan där tror jag är något verk av Aristoteles. Man antar nu att det finns heltal P och Q sådana att roten ur 2 är P genom Q. Och det betyder ju då att om jag hade att det går in P sådana där måttstockar på diagonal. Och då tänker vi oss också att vi dividerar bort eventuella gemensamma delare där till vi dividerar bort dem från P och Q, så om de skulle finnas så har vi fått bort dem. Då kvadrerar vi och då får vi att P2 är 2 Q2. Men här måste man kunna lite talteori om primtal och sånt, för man inser ju den, eftersom det finns en tvåa i P-kvadrat, så betyder det att p-kvadrat är jämnt. Men om man tänker lite med det här hur med primtalsfaktorisering, så insåg man att p också måste vara jämnt. Kalla p för 2 gånger ett tal r. Och så sätter vi in det i det här uttrycket då för P2 är 2, Q2. Och så får vi ju då att Q2 är lika med 2R². Så... Vänd inte blad nu. Kanske du ska stoppa bandet. Kan du få till ett nu, som man säger, ett motsägelsebevis? Det är en vanlig form av bevis. Kan vi har gjort vissa antaganden. Vi antog att rot under 2 skulle skrivas som ett bråkdel P genom Q. Och så har du då det här med största gemensamma delen skulle vara 1. Vi är väldigt nära en motsägelse nu. Ta en paus och försök slutföra detta. Ja. Q2 är 2, R2. Så också, och så fortsätter jag nu på sidan 3. Q är också jämnt då, va? För Q2 var ju 2, R2. Och därmed har vi fått en motsägelse. Vad var den motsägelsen någonstans? Frågar du kanske? Ja, fundera på det. Jag ger en liten fotnot längst ner. Om du inte kommer på det så får du sen. Men försök att komma på det, så får du kika längst ner på sidan 3. Jaha, det var det så, och du får en uppgift här också. Vi kan gå vidare med roten ur 3. Det kan inte heller vara ett bråktal. Ja. Den här upptäckten sägs att det ledde till en kris. Man hade byggt en världsbild på att allt är tal och att det finns en minsta enhet och sånt här, och här kunde man hålla på oändligt och leta efter sitt lilla ett genom Q som måttstock, och det fanns ingen sån måttstock. Det var en chock för dem. Och det här är ett svårt kapitel som inte jag helt begriper själv hur man löste den här krisen. Vi gjorde ju så i modern tid, så har vi infört de reella talen som ni vet, och vi räknar ju på med dem som vanligt, kan man säga. Vi så utvidgade talbegreppet, men här, det var inte tiden mogen för här. Ja, man kan nog säga så här att man geometrin fick en viktigare roll. Den blev mer fundamental. Man ville ha någonting som man verkligen kunde tro på. Roten ur 2, den var, kunde man då konstruera utifrån med passare och ograderad linjal. Och så geometrin blir mer fundamental efter det här. Sen är den här figuren, eller killen, mannen, Eudoxos, gav oss en ny syn på proportionalitet. Se sidan 204. Det är ett svårt kapitel, tycker jag. Jag kanske får återkomma till det längre fram. Det är inget som vi behöver kanske gräva ner oss allt för mycket, men han lyckades formulera det här med proportionalitet utan att använda det som Pythagoras använde, att alla tal kunde skrivas som bråktal. Han kom bort från det. Men det är ett svårt och snårigt kapitel som vi nog får hoppa över, tror jag. har listat sen några klassiska problem. Vi har ju sagt det jag sa, skrev i läsanvisningen, att vi går inte in så mycket på geometrin. För det finns en speciell kurs här som om detta. Men jag nämner en del sådana här klassiska problem. Kubens fördubbling är ju ett sådant. Om vi har en enhetskub, hur ska sidan se ut om den ska ha dubbla volymen? Ja, med våra beteckningar, x i kub ska vara 2. För oss är det en ekvation och vi kallar ju det för kubikroten ur 2. Och det visade sig att med passar och linjal så är inte det som man säger ett konstruerbart tal, men det var ju något som man ville. Och man kan förstå att de var frustrerade över det också. Om de nu flydde in i geometrins värld, så ville de väl att allting skulle kunna konstrueras då med sin passare och linjal. Men så måste det varit störigt att de inte lyckades hitta sidan på den här dubbla kuben. I figuren under där så har jag skissat på 2 så kallade kägelsnitt. Och de är, parabeln känner ni till, hyperbeln, och det har tagit en som heter x gånger y är lika med 2. Ett koordinatsystem där. Alltså moderna beteckningar. Och sen har jag y är lika med x kvadrat också. Och kan du se vad de skär varandra någonstans, de där 2 kurvorna? Vad är det för x-värde? Ja, just det. Kubikroten ur 2. Och det kanske var därför också man var så intresserad av kägelsnitten. Parabel, hyperbel och ellips. Och de får man när man tar en dubbelkon, alltså 2 koner med spetsarna mot varandra och skär dem med plan, så kan 3 saker hända. Att du får ett tvärsnitt som är en ellips, en parabel eller hyperbel. Ja, nästa sida, jag nämner problemet också om cirkelns kvadratur, att hitta en kvadrat med samma sida som en kvadrat med samma area som den givna cirkeln. Och det är ju att hitta en sida som är roten ur pi. Om vi tänker oss att radien är 1 i cirkeln, så är arean pi, och då ska vi hitta en kvadrat. Det är också en sånt tal som visade sig inte vara konstruerbart. Det här inser man på 1800-talet när den så kallade gruppteori och har vuxit fram. Det är en ny matematik på 1800-talet som gör att vi kommer till insikt om detta. Att dela en vinkel i 2 delar är inga problem. Det kallas ju för bisektris, men att göra det i 3 med passare och linjal, det är inte, låter sig inte alltid göras. Arkimedes, en gränsöverskridare. Ja, han gjorde mycket, och han gränsöverskridare här är nästan en ordvits, för att också att han höll på med gränsvärdesresonemang, att stänga in någonting. Här har jag gjort som exempel cirkelns omkrets genom diameter är ju det vi kallar för pi, och här är min cirkel så har diametern 2. Och han studerade en regelbunden 96-hörning och stängde in, jag tror han jobbade med area, men här gör jag med omkretsen, och jag är lite mer modest och det har delat in i en regelbunden 6-hörning istället. Och här får jag ju ett uppskattning uppåt och neråt på bil. Som om jag tittar på den inre eller den yttre regelbundna sexhörning. Från detta så får vi ju att pi ligger mellan 3 och 2 med roten ur 3. Men han fick mycket bättre instängning genom att studera 96-hörningen. Så han var en fantastisk på att räkna. Han beräknade också volymer för olika kroppar. Mycket, mycket mer. Vi vänder blad och det här får bli den sista greken. Och det är alltså Diophantus. Och nu är vi bortåt Egypten. Han levde i Alexandria. Och han är en av de sista stora greken. Tror jag nästan man kan säga, en av de allra sista. Och han var också verkligen mycket gränsöverskridare. Han kände till också de babyloniska egyptiska synsättet på matematik. Och han var lite friare. Han frigjort sig lite från Platon och de här som var lite mer strikta hur saker och ting ska gå till. Så han var en jäven kille. Han vågade dela enheten. Han såg två som förhållandet mellan 2 till 3 som 2 gånger 1/3. Och det var alltså nytt att se det på detta sättet. I alla fall i de här strikta grekerna. Man kan ju tänka sig en familj med mamma, pappa, barn, och då kan man se familjen som en enhet, men man kan ju också gå ner på individ och se det som en ny enhet. Det ska ju vara, det tycker vi är okej. Så 2/3, det såg han då som 2 gånger den nya enheten. Så kunde ju vara då individ. Och ja, Thomson berättar bland annat att ja, täljaren förtäljer hur många bråkdelar vi har. Så det är ju ett sätt att komma ihåg det där med täljaren. Förtäljer, berätta. Diophantus var verkligen föregångare till det här med det som vi sen kom kalla symbolisk matematik på 1500-1600-talet. Han löpte inte riktigt linan fullt ut. Tydligen, man hade beteckningssätt och han, jag tar ett tal från boken 183 här. Skillnaden mellan 2 tal är 4 och produkten är 96. Vilka är talen? Att kanske vi tittade på något liknande förra gången, men han införde någon slags, som motsvarigheten till x, som en slags parameter. Och vi kan kalla de här talen x plus 2 och x minus 2. Då är ju, har vi fått till skillnaden att den är 4. Sen tar vi produkten och använder konjugatregeln. Och då får vi att x kvadrat är 100. Och då säger vi nu då att x är 10, det insåg Diophantus. Minus 10, det struntade han fullständigt i. Och då får vi alltså att de 2 sökta talen är 8 och 12. Jag kommer med något litet sido. Det är inte något centralt i kursen. Någon kanske vill skriva något, ett uppsats om det, något som jag tycker är jättekul och ger lite nytt perspektiv på rationella och reella tal, och det är ju kedjebråken. Jag vet inte om ni har hört talas om dem. Vi tar som exempel 144 genom 39. Jag är längst ner på sidan 5, så skriver man det alltså som en, ta heltalsdelen 3, och då får jag 27/39 delar över. Men sen så inverterar jag, så skriver 3 plus 1 genom 39 genom 27. Det är ju alldeles okej. Då har jag fått en heltalsdel igen, va? Den visar sig vara 1 i detta fallet. Och så får jag en bråkdel. Så tar jag invertera det. Och då får jag en heltalsdel och så håller jag på tills jag, det förhoppningsvis tar slut. Och det gör det för bråkdel. Så här blir det då 3 plus 1 genom 1 plus 1 genom 2 plus 1 genom 4. Som brukar man skriva den som på, med kedjebråk då, som jag har där på slutet. 3 semikolon 1, 2, 4. Så det är ju då talen som beskriver, det är ett sätt att beskriva det här som en, ett kedjebråk. Och sen kan man gå vidare med de reella talen pi. Om man kan slå detta på er miniräknare, heltalsdelen, och så får ni en bråkdel, invertera den, vad får jag då för heltal, resten, invertera och så vidare. Så ska ni se att ni får den utveckling jag har givit högst upp på sidan 6. 3, 7, 5, ja 3 är ju heltalsdelen, 7, ja det betyder att 3 och en sjundedel plus en sjundedel är ett bra närmevärde på pi. Nästa siffra blir 15, 1 och 292. Och så kommer lite 1 och annat. Det håller på, det tar ju aldrig slut för de reella talen. Och 292 är ju anmärkningsvärt högt. Och då kanske ni förstår det att om jag klipper av där, då får jag ett superbra närmevärde på pi. Och det där kommer vi nog till nästa vecka när vi ska titta på kinesisk matematik. För 1 genom 292 är ju litet. Jag tar ett annat reellt tal som kallas den gyllene kvoten. Roten är 5 plus 1 genom 2. Det har ju att göra med den här gyllene snittet som ni kanske känner till. Lösningen är att talet är sådant att det rot till ekvationen x är lika med 1 plus 1 genom x. Och vad har det för kedjebråksutveckling? Jo, det är ett alldeles speciellt tal. Man kan i någon mening säga att det är det mest irrationella talet, för det har bara ett i sin kedjeboksutveckling. Och det kan man förstå om man tar x är lika med 1 plus 1 genom, aha då står det x där, ja då sätter jag in det jag hade, 1 plus 1 genom x, ja då sätter jag in och så bara håller jag på och så. Det finns en uppgift om det i boken. Ja, det var en liten utvikning, jag vet det, men jag har alltid varit förtjust i de här kedjebråken. Så om någon vill skriva en uppsats om det, så var det ju trevligt. Ja, till sist då har jag på sidan 6, det var en uppgift i boken. Man skulle diskutera, det är väl mer en didaktisk fråga, hur man klarar ett sånt sak som 2 femtedelar gånger 5 tredjedelar, alltså multiplicera två bråktal med varandra. Ursäkta. Ja, alla elever läser att man ska multiplicera täljarna för sig och multiplicera nämnarna för sig, och här, i det här fallet kan vi också förkorta och få detta till 2 tredjedelar. Man kan ju, jag vet inte hur ni gör, och det, vad hade hänt om Diophantus hade kommit hit i, hållit en lektion på måndag i en svensk gymnasieskola eller högstadieskola, hur skulle han då ha sagt? Han vågar ju dela enheten. Jag gissar att han hade sagt något i stil med det här som jag har försökt skissa på här lite. Man har sin enhet 1 och då en enhetskvadrat. Och sen vill man ha, alltså man multiplicerar, man vill ha samma enhet, tycker han nog, jag tror han hade sagt. Så då gör vi om allting till 15 delar, så det får bli vår nya längdenhet, en 15-del. Och då får jag på ena axeln, så markerar jag 6 sådana 15-delar och 25 på den andra. Jag multiplicerar både täljare och nämnare med 5 respektive 3 där, ja. Och då får jag ju 6 och 25. Så det handlar alltså om arean av det sträckade området i min figur. Och det jag har nu 6 på den ena ledden. Så den där lilla rutan längst ner, det liksom får bli min nya areaenhet. Och då har jag 6 på den ena ledden och 25 på den andra. Och då får jag 150 sådana enheter, sådana små rutor. Och var och en har ju då en, som vi nu säger, area som är 225, 1 genom 225. Mm, det kan man ju fundera på hur man ska presentera något sånt här. Men jag gissade att Diophantus hade presenterat ämnet så där. Ja, det var lite av varje från den stora grekiska kulturen. Nästa vecka så beger vi oss österut och se vad man höll på med i Kina och Indien. Hej då!